Du lyssnar på Migration genom mina ögon av Mikael Ribbenvik Kassar. Uppläst av mig, Mikael Ribbenvik Kassar. Prolog. Klockan 16.27 den 31 maj 2023 gick jag ner för den 10 våningar höga spiraltrappan i den stora ljushallen på vårt kontor i Sundbyberg för sista gången. Klockslaget var valt med omsorg. Det är då arbetsdagen slutar på Migrationsverket. Jag vet inte riktigt varför det inte är 16.30. Jag tror det har att göra med något klämdagsavtal. Vårt annat steg var tungt och vårt annat lätt. Tungt för att det var jobbigt att lämna alla vänner, kollegor och de hyperintressanta frågorna. Lätt för att jag lämnade en myndighet som gjort en remarkabel resa. Från amatörism till professionalism. En resa som påbörjades långt innan jag blev generaldirektör. Jag ska inte påstå att mina 24 år på myndigheten passerade i revy där i trappan. Det vore att överdramatisera. Men tiden efter att jag lämnade in tjänstekortet gav mig utrymme att fundera över vad dessa år av migration inneburit för Sverige, Migrationsverket och inte minst mig själv. De första 8 åren då jag av naturliga skäl hade lite inflytande och gjorde en karriärmässig resa från timanställd handläggare till verksamhetschef. Migrationen till Sverige var mindre och mer stabil. Myndigheten var liten och mer anonym och mediebilden präglades av enstaka skandaler och enskilda ärenden. De nästföljande 8 åren då Sverige öppnade upp för världens mest liberala system för arbetskraftsinvandring. Den allmänna känslan i etablissemanget var att alla utvisningar var felaktiga och till och med Sverigedemokraterna gick i fackeltågen för att stoppa utvisningen i det enskilda ärendet. Politiker attackerade Migrationsverket för att vi följde lagstiftningen som de själva stiftade. Dan Eliasson inledde professionaliseringen av myndigheten. Jag blev rättschef och försökte varje vecka förklara i media varför någon inte fick stanna i Sverige. Utan att lyckas. Jag blev sedan operativ chef och fick den tveksamma äran att hantera den största flyktingkrisen vårt land genomlevt. De sista 8 åren då allt förändrades på bara några månader. Opinionen vände, gränsen stängdes. Asyloligarkerna tjänade miljoner men ville ha mer. Jag blev generaldirektör. Ny restriktiv lagstiftning introducerades för att Sverige behövde andrum. Ett andetag så djupt att det varar än idag. Myndigheten gick från 3000 anställda till 9000 och sedan halverades den till 4500 på bara några år. Det ryckte i seglen internt. Kriserna avlöste varandra, från flyktingkris och pandemi till evakuering ur Kabul och krig i Europa. I vanliga fall uppstår fenomen i USA några år innan det kommer till Europa. Det kan vara både på gott och ont, allt från rock'n'roll till skolskjutningar. När det gäller migration i sin nuvarande form är rollerna omvända. Europa hade sin flyktingkris 2015 och USA har sin nu. Likheterna är slående, bara namnen utbytta. Istället för syrier, irakier och somalier är det colombianer, venezuelaner och guatemalaner som söker asyl. Istället för Medelhavet är det Rio Grande och muren som är barriären. Texas, Arizona och New Mexico är gränsstater istället för Grekland, Italien och Spanien. Gränsstaterna är förbannade för att stater med demokratisk majoritet i norr moraliserar över dem men slipper problemen vid gränsen och börjar skeppa asylsökande norrut. Det som var Tyskland och Sverige 2015 är New York och Boston idag. Staterna i norr svämmar över och opinionen vänder. Eftersom gränsstängarna ofta företräds av högerexcentriker som demoniserar den asylsökande blir ryggmärgsreflexen från vänster och liberaler att demonisera excentrikern och att ta den svaga asylsökande i försvar. När den positionen är etablerad är den svår att lämna och allt som är problematiskt med stor migration målas i andra färger. Opinionen ser de praktiska problemen, genomskådar skönmålningen och excentrikern vinner valet. Stärkt av sina framgångar blir excentrikern ännu mer excentrisk. Den andra sidan inser att slaget är förlorat och erkänner att man varit naiv.